God morgon, varmt välkomna till morgonklubben. Makoto Asahara här som sitter här, och vi startade 10 minuter sent idag. Och det är en rasande Pontus Wernbloom och en ifrågasättande Alexander Axén som har dykt upp här i, som bara skriker, sätt på räck. Berätta Pontus, vad vill du få sagt?
Ja, först och främst så vet ju alla om, och jag pratar nog även för alla här, att vi är bakåtsträvare. Vi tyckte allting var bättre för fotbollsspelarna. Det var lite mer profil, lite mer karaktär på dem, och tyvärr då har det smittat av sig på hela samhället och även in i journalistkåren. Tror att ni är någonting innan ni ens har uträttat någonting. Själv kom jag hem till Göteborg i natt, klockan 4, satte mig i bilen 5:30 ner till Helsingborg. Så här sitter jag nu, så du mage och släntra in 10 minuter för sent när jag och Alex sitter där och hänger på låset. Jag tycker det är bedrövligt. Journalisterna var även de bättre för.
Ja, jag säger ju att är det någonting som kan reta upp mig, det är att folk kommer för sent. Jag blir tokig alltså. Och den här jävla mobilerna som nu har visserligen funnits i 50 år, men ändå, att de bara kan skicka ett sms. Jag är lite sen. Vadå jag är lite sen? Vi hade en tid vi skulle fixa. Varför är din tid viktigare än min tid?
Exakt, och varför har du inte stängt av telefonen i sändning, Makoto? Det är så mycket böter på dig nu så du fattar inte. Alex hade satt dig på läktaren i en månad nu.
Förmodligen hade det varit svinbra så hade du fått spela, men jävla vilken resa vi hade haft för dina böterspengar.
Ja, Makoto, vad är det nu? Makoto, jag vet att du var ute och drack öl igår. Det är därför du är sen, det är därför jag är förbannad på dig.
vi behöver inte, ursäkten kan ligga i att man var lite sen igång. Så är det väl givetvis. Vi kan hålla det där.
Vet du, då har du faktiskt en godtagbar ursäkt, kan jag ändå känna. I min värld är den helt okej om man har haft kul dagen innan.
Ja, men absolut. Det var ju trots allt Europafest igår, och det är det jag tänker att vi ska prata om den här underbara fredagen, när vi nu dragit igång 10 minuter sent. Och ni hör själva, ordning och reda där i morgonklubben, även om det riktigt kanske är morgonen när vi spelar in det här, beroende på vem man frågar. Vart vill ni börja? Jag ger er den friheten. Det finns ju lite olika ingångsvinklar att ta här.
Vi har inte pratat Pontus, men jag märkte hur glad han var efter Tallinn-gänget där. Alltså, han var ju otrolig. Jag hörde genom Annas, han hade ju sån här hörsnäcke för vi skulle veta när vi skulle in, och där hur det bara skreks där inne, och nu blir det UEFA Cup guld och nu blir allt tillbaka igen och så här typ. Men jag var faktiskt lite glad att se Blåvitt spela. Jag skiter i att det var ett dåligt lag, alltså tankesättet, att man fick spelarna börja springa lite. Jag gillade jättemycket av det jag såg liksom.
Aj, men så här, de sprang ju mer i djupled igår än vad de har gjort på hela säsongen. Så det var ju verkligen uppmuntrande. Det fanns lite energi i laget, var min känsla. Sen hur ett lag spelar eller vilka man möter är rätt ointressant, tycker jag. Man vill ju se den insatsen minst varje match. Och även från bänken, Jocke Björklund var uppe och skrek och höll på, va? Det behöver man inte alltid göra, men just nu behöver de ha den typen av tränare, tror jag, som är aktiv, som får igång dem, som håller dem på tårna. Och jag vet att vi så här, Alec, du är helt snett på det. Jag satt inte och skrek. Jag är nog den som är minst glad, även om jag givetvis är glad för vinsten igår. Men vi har inte vunnit konfan. Vi slog ut de här esterna liksom, även om man kanske kan tro det när man följer alla man följer och sådär. Men det behövdes för klubben att få vinna en fotbollsmatch och gå vidare. Det behövdes för supportarna att få en resa till. Det behövdes för Jocke Björklund att få vinna. Jag tycker att det just att det sågs att det var ett fall framåt, det var det allra viktigaste nu när det har varit så jävla stökigt som det har varit. Sen kollade jag ju då på, givetvis på Bayern direkt efter, och det var ju en helt annan typ av sport. Så man får ju ha med sig att bara för att vi vann mot esterna så ska de upp och möta belgare nu, och det kommer bli någonting annat. Men jag tänker man kan få njuta lite ändå, för man får inte glömma det även i livet, att man får fira de små vinsterna. Någonstans. Ja. Sen tror jag att i förlängningen är det rätt dåligt för Blåvitt att gå vidare med tanke. Fick man 120 minuter i benen. Ja. Har sin viktigaste match på hela året på söndag klockan 2. Man har avstängningar på Heinz och Kruset. Så det här kan vara en riktig pyrrhusseger. Men fan, man tar den ändå.
Jag håller med dig där. Och sen, det jag sa lite i sändningen också där. Och det känner ju du till, Pontus, som har varit med så länge. Det är ju att när det kommer en ny tränare som kräver någonting nytt av det. Det är liksom inte att du är dåligt tränad eller bra tränad eller hit och dit. Om han förväntar sig andra saker, då blir det att du får arbeta på ett annat sätt. Jag menar, han ska ju liksom egentligen spela hela matchen igår eftersom han är avstängd. Så att liksom han slipper slita på någon annan. Han var ju helt slut för att han hade fått sprunga lite djupled och få jobba lite bakåt på ett annat sätt. En sån som Wiberg Bergmark, han blev hur bra som helst i det här spelet. Som också är kul att se. Att några kliver fram, några kommer få lida för det. Men jag tror alltså, man kan inte bara gå bakom hela tiden. Och då, alla allsvenska lag är inte så dåliga att de bjuder på de där jätteytorna hela tiden. Men den kommer alltid finnas. Men då kommer det också öppnas för mittenspelarna, för Sam Larsson och för Heinz och så. Men man måste ha folk som går bakom hela tiden. Det gjorde mig glad att se. Men det kommer ju vara spelare som drar nytta av det här sättet att spela. Jag tycker inhoppet av den kanske en av de största flopparna någonsin i, jag kan knappt uttala hans namn.
Allium.
Nej, han var ju bra, men ja. Han forwarden.
Jaha, du tänker på Quimbra där.
Ja. Exakt. Ja, men jag tycker att han visar jättemycket mer den här matchen än man har gjort på hela tiden. Liksom. Så att, det kanske blir enklare för han. Du ska upp och stångas där uppe, gå i djupled och fightas liksom, typ så. Och då, istället för att passa på rätt fot och vinkla hit och pressa lite, styr lite si och så. Jag tror liksom att det är många blåvita spelare som kommer få en nytändning av det här. Det
jag, tycker du sätter fingret på någonting som, och det kan man ju tycka vad man vill om, att det är konstigt att det inte har varit så innan, men det har det inte varit. Det är så här, det är ju grunderna i fotboll. Du behöver ha djupledsspel, för att om du har det, då öppnar du ju upp lite. Då måste deras backlinje trilla av, mittfältet dras isär lite, de hänger inte upp. Då får ju du tid och plats att operera i mellanrummet där Sam Larsson och Heinz ska ha boll. Det har man inte haft innan, så de har ju inte samma varit bra. Men Heinz har ju sett betydligt beskedligare ut i år än vad han gjort tidigare. Så att du behöver ju ha det här, och det är grunder i fotboll. Sen kan du fortfarande spela ett possession-spel i det, men så här, även Spanien har djupledslöp. Är du med? Alltså det måste du ha ett lag. Du måste ha spelare som hela tiden ligger på rulle, är på väg in bakom. Men Blåvitt har ju bara haft spelare som vill ha bollen på fötterna. Och har du bara den typen av, då checkar ju motståndet upp det. De scoutar ju det på en sekund och bara väller över det. Planen blir mycket mindre för dem att försvara, mycket enklare. Så att rätt saker gjorde de igår, och det var så här grundläggande fotboll. Alltså sånt som man egentligen ska lära sig när man är liten. Men som Blåvitt har gått bort sig under året när man har inbillat sig själva att man ska vara någonting annat än det man är. Och det kan man vara, men man får aldrig glömma det liksom grunderna i fotboll. Och det handlar om att springa mycket, få folk som drar isär laget för att sen då kunna operera i de goda ytorna.
Det här var ju för mig gamla Blåvitt. Det som jag har sagt att jag alltid ogillar att möta, för det var så jobbigt. Ni var i ansikten, ni jobbade hårt, ni slog över liksom mittfältet. Ni har aldrig haft en lirare där, då kommer alla skrikande hela tiden. Jo, Stefan Renström, han gick ner och slog hunden katten glassanpassningarna typ. Alltså som en, vem som helst ska klara egentligen typ. Det betyder inte att det är dåligt. Det här är jag så jävla trött på, för att alla läser Guardiola-böckerna nu. Alla ska ju vara som dem. Men glömmer bort att han gjorde 5 eller 6 mål på inspark. Bara när kepsen bara skickade den rakt i mitten och sprang igenom i mål typ. Det har man inte läst. Det fanns inte med i något kapitel. Utan man tror att det är samma saker hela tiden. Fotboll är intermittent, det betyder att det är oregelbundet. Och det är så fotboll är och kommer alltid vara. Så det beror helt på. Igår fanns det ytor bakom. Då tycker jag att 12 underbara bollar hela tiden. Men vad han höll på med på hörnorna har ingen aning om. Det fanns det sätt, alltså.
Ja, han och Heinz hade lite jobbigt med servarna där, du.
Ja, fy fan. Men sen, men bollarna som han slog upp är hur bra som helst. Och då också att Wiberg Bergmark, när han märker, om jag drar, då får jag bollen också. Då är det lite kul att springa. Men om de skulle ha hållit in där nu, som de gjort många gånger, då slutar han att löpa. Och då kommer man tillbaka till det här, att det händer inte. För du vet, hur många gånger har inte jag skällt på Nordin? Varför slår du inte in bollen? Då säger han, de löper inte. Okej, då tog jag forwards. Varför löper ni inte? Han slår aldrig in bollen. Då tog jag in dem i rum och sa jag så här, om du inte slår, då byter jag ut dig. Om du inte springer, byter jag ut dig. Fråga på det, kör. Alltså man måste tvinga fram såna här saker. Och liksom, man måste slå, för det betyder inte att det ska bli friläge varje gång. Det betyder inte att det blir världens bästa boll hela tiden. Men det betyder att backlinjen tycker att det är jävligt jobbigt. Och då vill de bli hackiga ganska fort, för att några faller, några står upp och sådär. Och då vet du själv, Patrus, på mitten. Mardröm när backarna var fega och föll neråt och samtidigt var det hög press. Och så vänder du dem. Så har du 50-60 meter att täcka.
Nej, och så det viktigaste för mig som jag tycker man måste poängtera också för de som kanske, ja men varför slår man inte bara bollen hela tiden? Det handlar inte om att slå långbollar eller sådär, utan igår fick Blåvitt också spelet från de som ska slå bollarna. Du är inne på 12 för en utav dem, då kommer den lite ut från vänster. Men framförallt så var det in i mittfältarna, uppspel tillbaka, lägga in den igen. Och att det inte är några jävla mittbackar som står och hissar långbollar, exakt. För det var det inte, utan hitta inspelen, hitta mittfältarna och de i sin tur kan trä fram det, för de är längre fram i bana. De är också mycket bättre fotbollsspelare än vad de i backlinjen och kommer alltid att vara, även ifall nu vi försöker att skola om mittbackarna till innermittfältare, så är det alltid innermittfältare som är mycket bättre på det och en högre utgångsposition. Så jag gillade det jag såg. Sen återigen, jag reserverar mig för det här jävla motståndet, för jag har ju varit den som har gått och sagt att de här esterna är det sämsta man någonsin har sett, och jag vidhåller fortfarande det. Det var bland det jävligaste jag har sett, och att det går till förlängning, ja, över två matcher är det ett haveri, men att man ändå kommer ur det här med två straffmissar och ändå vinner, det kan fan bygga rätt mycket självförtroende ett lag.
40 minuter tappade jag när jag skulle åka hem igår på den missande straffen 88 minuter. Vad är frågan om?
Alltså det är inte bara en, utan det är två straffmissar, vilket jag är helt sanslös. Den första där i första halvlek, Nwankwo, backen där i Levadia, han gjorde ju sitt bästa i det här dubbelmötet. Självmål första matchen. Sen vet jag inte vad han sysslar med när han orsakar den straffen i slutet av första halvlek som Heinz bränner. Och sen har vi, då är det inte en Nwankwos fel, utan då var det ju Wallner i mål där som var ute och svängde. Slutminuterna, nu har liksom Blåvitt fått gratis biljett till att vinna den här matchen. Då blir det en straffmiss till och sen förlängning och Axén försenade hem.
Ja, nej. För du, vet du varför jag var lite grinig för det? Det är ju inte något speciellt. Men jag skulle upp tidigt och spela in en podd.
Jag fick ju ingen förlängning i alla fall i min match. Jag satt och gottade mig med här under gårdagen, även om den tog slut senare. Om vi ska ta oss, eller har ni något mer att säga om Blåvitts avancemang innan vi går till Hammarbys icke-avancemang?
Nej, det man kan nämna bara snabbt då för de som kanske inte har sett matchen. De startar som en 16-årig som tia. Det flyger inte riktigt där på grund av att han är kulltopp som sexa. Och det är inte helt lätt. Sen när han då får kliva ner i banan i andra halvleken, ser helt jävla fantastisk ut. Mogen i sitt spel. Och där är jag bara så här, fy helvete om vi inte kan ta hand om han här nu. Bubbelplast kring honom, låt han spela i goa matcher, diktera tempot, lite spansk och god sådär. Jag vet, jag blir förälskad direkt när jag ser sånt där, och så bara blir jag så arg då när jag vet hur vi sprätter pengar på spelare från Norge och sådär. Du vet, när vi har en akademi som har de här jävla, där vi har juveler, svårt ska det vara.
Han spelar i Norrköping i vår.
Ja, säkert.
För 7 miljoner.
Han går väl till Strasbourg igen med. Ja. Jag blir så jävla glad, och det är så, fan, klubben måste steppa upp där och bara få fast dem, våga ge dem chansen. Sen åldern, nu är han 16, men spelar ju hur moget som helst in med honom. Bara tryck in honom. Han gjorde mer på en halvlek än vad Ottosson har gjort under hela året.
Oliver Månsson pratar vi om för de som undrar vilken 16-åring det är vi avhandlar här som vi fick chansen från start.
Jo, men Makoto, då är det så här, offside är när det är en spelare och sen mål. Jag kan inte hålla på det. De som lyssnar på det här, de måste ju hänga med här.
Fick de sen skopa också av Axéns ilska på morgonkvist.
Det här var roligt, Pontus. Vi gjorde ju matchen i Stockholm, kommenteringen. Jag tänkte, vad är det, någon som håller på borrar som fan bredvid här nu. Det var Makoto som skrek in 1-0 till Hammarby. Helvete, bara small där inne.
Ja, ska vi inte gå över till den, Makoto? För det var den du försökte ta oss över till, va?
Vi kan väl ta oss dit. Ja, i och för sig var en sak jag noterade innan vi tar oss dit. Och det är att Gertur Hermansson spelar 119 minuter. Undrar om det ingick i liksom den tydliga planen de har för matchminuter av spelare. Ja, Oavsett, det är bara värt att notera. Nu kan vi ta oss till Hammarby. Ja, jag satt och gormade där i, vad var det, matchminut 2 eller vad det var, när Paulos Abraham petade in 1-0. För det var en drömstart för Hammarby borta mot Anderlecht. Sen gick det inte riktigt lika bra. För det här var ett Anderlecht som var bättre, som framförallt då tokdominerade andra halvlek. Där de, ja, Hammarby har ju ingenting, de är inte ens nära att skapa någonting. Totalt belägrade, mer eller mindre.
Ja, men jag fick ju inte åka hem efter de 120 minuterna Blåvitt. Jag var ju, krigade ju kvar där och vi hade ju studio och grejer, va. Och jag sa det halvlek att Hammarby är alltså helt fantastiska i första halvlek. De hittar, alltså, och Anderlecht liksom löser inte pressspelet. Hammarby hittar Tecky hela tiden, kommer ur allting och dominerar matchen och leder liksom välförtjänt. Men så sa jag så här, okej, men vänta här nu. Hammarby är asnöjda med sin halvlek. Kommer ju inte ändra någonting. De kommer liksom köra på. Men Anderlecht är ju inte nöjda med sin halvlek och vet ju att de i grunden är det bättre. De kommer ändra någonting. Sen får ju de sjuk effekt på det de ändrar i halvlek. Och de kommer ju ut som ett helt nytt lag. Får ju tyvärr då för Bayerns del 1-1 målet direkt. Och då är det ju två lag som är på väg åt helt olika håll. Och sen löser inte Bayern det. Rydström kastar in och kastar om i formationer, kastar in nya spelare, men de löser inte det heller. Det är inte roligt att komma in i en sån situation när man är, som du säger, under belägring och byterna hjälper inte laget, snarare skälper dem. Men jag tror liksom, han var tvungen att göra någonting, men det fanns ingenting som kunde fixa det, för båda lagen var på väg åt helt olika håll i den matchen rent mentalt. Och Anderlecht, när de trampar plattan i mattan, så får jag faktiskt säga att jag är imponerad av dem också. För de är 1, 2, 3 nummer större än vad Hammarby är. Och då håller jag Hammarby jävligt högt, ska jag säga.
För mig var det förvånande med tanke på, man kan inte jämföra så, med det är ny tränare och nya spelare. Men Häcken vann ju relativt bekvämt mot dem förra året. Jag har ju Hammarby högre än vad Häcken var då. Ja. Så därför så, och när det blev 1-0 tidigt när jag hörde det där, så kände jag bara så här, det här visste jag, typ Hammarby kommer gå vidare. Det var jag inte orolig för. Men det blev inte alls så som jag trodde, och det känns, jag är förvånad, så kan man säga. Det borde inte vara så att det går åt andra hållet som du säger där, Pontus, så att det ena laget får lyft och det andra ner i situationen man är just nu i säsong. Alltså för mig skulle det kunna vara tvärtom istället. Att Anderlecht börjar bra och Hammarby sen tar över liksom. Men här blir det tvärtom.
Alltså första matchen var ju lite, alltså den första matchen i det här liksom dubbelmötet, så var det ju ändå lite så att Anderlecht kom ju ut ganska bra. Fick ledningen hem, eller ja, i Stockholm. Sen är det ju Hammarby som mer eller mindre tar över och gör en välförtjänt kvittering. Men här, det är ju en sån klassskillnad i andra halvlek att det är bizarrt. Och det är ju verkligen intressant just hur Vitor Bruno prickar ju rätt på varenda byte han gör. Henrik Rydström pickar fel på varenda byte han gör. För att absolut, jag fattar varför man vill ha in Nahir Besara och Amin Bodri, som du plockar in på ett bräde då, eftersom att båda inleder på bänken och Oskar Johansson Källa startar. Men när han då tar ut Paulos Abraham och Montader Majed, får inte alls den effekt han vill, får inte alls kontroll på matchbilden, hamnar ju helt snett egentligen. Och sen byter när man gör senare också. Kabore är ju ingen glad med sitt inhopp. Fofana gör absolut inte det, som mer eller mindre liksom ligger bakom baklängesmål, när Anderlecht ändå punkterar den här matchen i slutminuterna.
Men jag tror också, Makoto, att vi alltid fastnar vid, återigen, jag försöker alltid tona ner tränarnas betydelse. Jag tycker väl någonstans att han tänker rätt. Jag behöver göra någonting här nu, för det här går åt helvete, det var supertydligt. Men man måste också ha ibland respekt för motståndet. Jag minns själv när jag, ska inte säga, mötte sämre lag. Men vi var väl så här med, när jag spelade i Holland, och så här, mötte vi Ålesund borta, förlorade med 1-0 på bortaplan. Vi visste, det var ju 6-0 på hemmaplan sen. De får 1-1. Hammarby hade behövt ta med sig 2-3-0 hemifrån. Gais hade behövt definitivt ha med sig ett mål till. Blåvitt får med sig det här bizarra självmålet, vilket gör att de är med i matchen och lyckas vända den, för de är i grunden det bättre laget. Så att det är ju ändå ett dubbelmöte. Jag tycker att liksom effekten av det första mötet blir så jävla stort här, för att de inte lyckas få dit en boll till när de har sina bästa perioder. Hammarby hade kanske kunnat trä in ytterligare ett mål i första halvleken innan de regroup i halvlek och kommer ut som ett helt nytt lag. De har en erfarenhet, de här bättre lagen, även om de har unga spelare. Det finns ett storkukslugn i de klubbarna att de vet att den här matchen lever, vi är det bättre laget. så får tränarna igång dem, han gör något litet skifte och så blir det en jävla effekt. Och så står Rydström där med brallorna nere. Men det har ju grund och botten att göra med att det andra laget är bättre. Och jag tycker det måste man alltid ha respekt för. Tränarna kan fan inte göra så mycket när Anderlecht kommer ut på sättet de gör. För jag vill ge fan mycket beröm till dem. De var betydligt bättre än vad jag trodde. För när de körde andra halvlek så var det liksom bara hatten av och en liten applåd faktiskt. Och Hammarby står ju där handfallen och kan inte göra någonting egentligen.
Det är bra sagt och sådär. Och sen också samtidigt Mokoto, du berömde ju deras lagstränare för byterna som satt perfekt. Och så där. Det är ju tyvärr så det alltid blir, att en tränare lyckas bättre än den andra. Även vid kryss ibland så är det så att någon tränare har lyckats bättre än den andra. Så är det ju. Och sen... Man tänker ibland, man spelar ju matchen för sig själv kanske 10 gånger innan man tar ut ett lag och när man ska göra byten, att när det ser ut så här då tänker jag så här, och när det blir så här då gör jag så här, och så förbereder man ju allting. När man är i botten då kom det ett 11:e scenario som du inte hade förberett, som du inte fattar någonting av. Det, så blir det ibland, men i det här fallet så tror jag liksom att raka byten, försök till någonting liksom och så, men det vet inte för att de är bättre helt enkelt som Pontus säger. Så är det ju. Hade det här lyckats hade vi vänt på det. Att alla byten som Henrik Rydström gjorde var skitbra och alla byten som den andra gjorde var inte bra liksom så. Så att det är den hårda grejen som är som tränare, och det jobbiga nog är ju att vi som tränare, eller de som är tränare, De vet ju exakt när matchen blåses av, vilka fel man har gjort och vilka byten. Och man orkar ju inte gå till en presskonferens och sen höra, varför bytte du ut Paulus Abraham och tog in här? Ja, alltså så här efteråt så vet vi att det varit fel liksom. Varför bytte du ut han? Liksom, man är så trött på det där för att man vet att man har gjort fel. Eller man tänkte fel, eller man fick inte den effekten liksom. Så är det ju. Men det betyder ju inte att han är bra eller dålig tränare. Liksom bara för att man förlorade den här matchen. Men han har ju haft problem, Rydström, i Europa, och det är därför han hamnar i USA också. För att han inte gjort de här stora skalperna mot de stora lagarna. Att vinna mot Anderlecht hade gjort mycket för hans CV.
Mm. Sen tror jag vi har väl en liten så här romantisk bild av var allsvenskan faktiskt befinner sig. Vi älskar ju den. Vi vill ju att lagen ska gå vidare. Men så blir det så supertydligt när det möts lite bättre motstånd att ja, vi har fan inte kommit så långt ändå som vi kanske tror, för att vi har världens bästa supporterkultur och så vidare. För så att vi blir nog lite lurade och lite så blinda kring just nivån på allsvenskan när man ska jämföra det med till exempel bara danska ligan eller belgiska ligan som vi oftast liksom hackar ner på. Men de är bra, de är duktiga och de är erfarna, och framförallt så tycker jag att det visar sig över 2 möten liksom, att de åker till Stockholm respektive Göteborg och får med sig ett okej resultat. För de vet att på hemmaplan så kommer det vara utslagsgivande, kommer kvaliteten att visa sig till slut. Och det gör det i de här 2 mötena.
Alltså, nu ska inte jag säga att de här svenska lagarna spelar på något sätt jättelika, men på något sätt så är de ändå dominanta på något sätt i bollinnehav, Hammarby och Mjällby. Det är ju inte i Göteborg, Gais spelar kanske lite på ett annat sätt om ni fattar vad jag menar så. Men vi är lite för långt ifrån, om vi återigen ska gå till de här grunderna igen då. Vi är lite för dåliga på det fysiska spelet. Vi är lite för dåliga på försvarsspelet. Det har vi ju sett i Allsvenskan nu under en lång tid ändå. Liksom att det straffar sig där ute, det behövs inte. Du kommer inte undan en dålig passning internationellt, för då sitter den där liksom. Och det där behöver vi liksom ha då lag som är ute varje år för att man ska kunna få med sig. Istället så blir det liksom 2 nya lag, och så Mjällby kommer inte komma med kanske till Europa om vi inte vinner cupen nästa år. Då är liksom deras Europaspel bortkastat. Blåvitt är bortkastat. Gais är bortkastat. Ska det in liksom 3 nya igen och så här. För att de här lagen också ska vi inte glömma. De är nästan alltid ute i Europa. Samma lag i Danmark, samma lag i Belgien, samma lag i Holland. I stort sett pratar jag om nu. Och då får de just den här erfarenheten och hårdheten och vet vad som krävs och sådär. Det liksom blir för splittrat. Plus att vi tappar ju våra spelare när det laget som gjorde att man kom till Europa, det är ju inte kvar oftast, utan det fattas ju spelare då. Man har sålt och man har grejer och så här. Så att det är många små saker som gör att vi inte riktigt får till det. Men sen har vi ju år när vi är i slutspel och gruppspel och sådär. Så men just det här att det blir lite spretigt tror jag är ett negativt för oss.
Ja, alltså om man tittar på Anderlecht har ju de mer eller mindre gjort om hela sitt lag här också, det ska vi ha med. Och sen är det ju andra resurser de har att jobba med. De har sålt för en halv miljard och bevisligen prickat väldigt rätt i sin ombyggnation. Hammarby är ju fortfarande på den vägen att bygga upp någon form av Europavana. De är ju inte där än, men på något sätt om man fortsätter att göra bra resultat i Allsvenskan så kommer den komma. Det är ju bara att titta på Djurgården när de gick hela vägen till semifinal i Conference också, att då hade de hunnit bygga upp en ganska rejäl Europavana under några säsonger. Det här var ju en grupp som ändå var vana att vara ute hela tiden.
Men kan vi stanna där lite också? För jag tycker att vi kan dra Djurgården som ett exempel. När stötte de på patrull under den resan? Jag kommer ihåg att jag satt i varenda studio där. De var ju alltid det bättre laget. Är du med vad jag menar? Mm. Att hemma, är du det bättre laget hemma i Sverige, då dominerar du possession och så vidare. Nu gjorde ju Hammarby det för vissa i första halvlek. Men sen då när du helt plötsligt ska gå ifrån att vara det bättre laget som du alltid är på hemmaplan, så ska du börja försvara, så är du inte van vid det. Djurgården gjorde en jättefin resa, men du kan inte komma till mig och säga att de mötte särskilt bra lag. Anderlecht var ju bättre än alla de lagen som de stötte på under vägen där. Framförallt då över två matcher. Det var ju först när de fick möta Chelsea som man verkligen fick bekänna färg. Så att, och all respekt mot Djurgården, men det var ju liksom även den där matchen när han blev utvisad. Sangaré tog ju ett rött kort efter 2 minuter på hemmaplan där som avgjorde den matchen. Alltså, det är rätt så här, du ska ju givetvis ha flyt också. Men det jag menar på är att så här, du går hem med Allsvenskan, Hammarby totaldominant. Jag tycker de är grymma. De har problem att stoppa in bollarna i målet, vilket är dåligt i fotboll såklart. Men och så kommer du då få möta ett lag som Anders som börjar trycka ner dig. Och fan, de har ju inte spelat så mycket försvarsspel eller haft den pressen på sig under hela året. Och det kan de ju inte, för de blir aldrig utsatta för det hemma. Och hur testar man det då? Ja, du behöver ju vara där ute och gå på de här plumparna. Lära dig då, vad gör vi till nästa gång? När vi kommer få lida så här mycket som de fick göra i andra halvlek. Ja, då kanske man tänker till ett extra varv. Jag tyckte han försökte det igår genom att inte spela Besara från start. Att de hade ändå en plan på att okej, vi kommer få lida stora delar av matchen. Nu kanske de inte trodde att det skulle se ut som det gjorde i första halvlek. Men då i andra halvlek så spelade det ju liksom ingen roll att Besara inte är på planen eller att han kommer in. För de bara sköljer över dem och då behöver ju laget som helhet bli mycket bättre. Men jag tycker att de inte har någon erfarenhet av att spela den typen av försvarsspel. Lågt och få kriga, det är inte Hammarby vana vid liksom, med tanke på hur dominanta de är i Allsvenskan.
Alltså de har inte gjort det där på jag vet inte hur länge, alltså varit så tillbaka tryckta, så lidit så mycket som de gör i den här andra halvleken, så det ju, ligger ju väldigt mycket i det att de var väl helt ställda av att bara så här, tjonga iväg bollen och få tillbaka en hörna liksom för motståndarna direkt efter. Det var ju en helt annan matchbild än vad de överhuvudtaget har varit vana vid.
Men ska jag komma ihåg att det var ju Euroleague. Det är ju lite bättre lag, så är det ju, kontra Conference League. Alltså, det är ju ett snäpp upp, alltså, så är det ju. Ja. Nu hamnar ju de i Conference League, Hammarby, och då får vi se vad det blir där. Men att Euroleague är ju ändå lite bättre lag, så är det ju bara. Det får vi bara inse.
Alltså, Europa League är ganska klart bättre generellt, och den skillnaden är det nog många som missar, tror jag, svenska supportrar generellt, att Europa League är en helt annan grej än vad Conference League är, som du nämner.
Ja, men du var inne på det här innan. Malmö var där ute, även när Rydström var tränare. Han fick mycket kritik och sådär när Malmö gick dåligt. Men så här, varenda match där var så här, okej, det andra laget är mycket bättre än vad Malmö är. Och Malmö var i den positionen då som Hammarby är nu, att de var totaldominanta med Allsvenskan. Men så fort de kom ut i Europa, tillbaka tryckte eget straffområde, hade ingen aning om hur man spelar den typen av fotboll, för de är inte vana vid det. Och får du möta den typen av lag, ja, men då blir det rätt så utslagsgivande i kvalitet.
Det var ju där Åges stora ösp var när han var i Malmö, att han kunde helt plötsligt spela 5-4-1 och spelarna köpte det och man förberedde sig för det på ett annat sätt, och då hade man de spelartyperna som det passade bra och sådär, att man spelade anfallsspel på ett sånt, lite som Blåvitt igår, alltså att man skulle in bakom, man skulle snabbt upp på forward, man skulle liksom ta de löpningarna, och då kunde man helt plötsligt spela 5-4-1 och alla köpte det liksom. Det blir något helt annat att säga till Hammarby att, vet du vad, nu är det Europa, nu måste vi spela så här istället. Det är ingen som tror på det.
Ja, men de har ju inte spelarna för det heller på det sättet. Liksom. Alltså, de har ju en trupp som är byggd för att dominera matchbilden. Mm. Och när du då inte får göra det, de spelarna kommer inte automatiskt bli jättebra i defensiven då. För det är liksom, så är de inte. De är inte skapta så, de har aldrig spelat så. Så jag förstår ju problematiken sen. Så här, hur mycket ska man lägga på? Ska man rusta för att spela i Europa? Jag vet inte. De ska väl först och främst rusta för att vinna Allsvenskan, vilket de kommer göra så småningom om de bara fortsätter på den här vägen. Jag är rätt så övertygad om det.
Jenberg i våran bollklubben där sa ju att Europagruppspel gick före SM-guld.
Ja, det håller det för mig. Ja, han hade väl lite problem att välja. Du behöver väl kanske inte fultolka ihjäl honom. Men det är klart att Hammarby måste ha så mycket bra grejer som de har gjort vid sidan av plan med strategier och så vidare. Nu behöver de ju casha ut här snart. De behöver ju börja vinna allsvenskan. För
men det får vi inga pengar för.
Nej, men pengar behövs inte i det här fallet. För de har ju byggt upp en fin ekonomi och sådär. Så nu måste de gå för det. Och de kommer, jag är helt övertygad om att Hammarby, med tanke på hur de spelade allsvenska, visst nu blev det 1-1 mot BP och sådär, men alla som såg den matchen såg att det där borde ha varit 3-0 istället. De kommer vinna till slut. De kommer inte vinna i år, men jag är rätt övertygad om att inom ett par år så har de vunnit det där SM-guldet, för att så pass bra är de på hemmaplan. Europa, not so much.
Nej, men alltså så här, långsiktig projektplan, såklart att Europaspel ger ett annat klid i kassan, andra möjligheter för Hjelmberg att jobba, men alltså fråga 99% av alla Hammarby-fans så kommer de nog säga SM-guld före Europa. Det är nog ganska övertygad om utifrån hur...
Och de har materialet för, de har fan köpt spelare för 60-70 miljoner. Ja. De vinner till slut, och jag kan väl gilla att man, även om han säger...
Ja, vi pratade om Hammarby och deras avsked i Europa när Pontus Wernbloms telefon brann upp, eller vad hände?
Ja, den har tydligen världens bästa kameralinser och allting, med den här jävla Tim Cook eller vad han heter, Apple-vd. Den där kan inte lösa att en telefon kan bli lite varm. Tydligen, jag ska inte skylla på honom. Det var dumt att ha telefonen i fönsterrutan kanske när jag sitter i en bil som är 45 grader varm.
Vet du vad du kan trösta dig med, Pontus?
Nej, berätta.
Det är att det har ändå gått bättre för dig hittills den här dagen, med allt vad det innebär, än vad det gick för guys igår.
Vad fan hände där? Det är för gärna accent, men jag har bara sett målen, ska sägas. Och det som är okaraktäristiskt tyckte jag för guys är att de uppträder aldrig så. Om ni med vad jag menar, jag såg gubbar som halvlunkade hem vid bolltapp och sånt där, och det är liksom... Min respekt för guys ligger ju att de alltid gör jobbet i 90 minuter plus tillägg. Och det uppfattar väl kanske inte jag som att man ens gjorde på 1 och 2-0. Alltså det var lite skrämmande. Sen kanske de kände att det här är övermäktigt redan från start. Men det var lite märkligt och en liten besvikelse, för jag vill ändå säga det hela. Sen tar ju inte jag särskilt hårt vid att man förlora med 6-0 när det väl börjar rinna på. För de lagen, återigen tillbaka till det som vi pratade med Hammarby, det är ett bättre lag i grund. Det finns mycket mer kvalitet på varje position. Så när de börjar tycka att det är roligt att spela fotboll, då kan det tyvärr sluta så här.
Jo, men sen om de förlorar med 2-0 eller 6-0 rent generellt har ju ingen betydelse. Då hade de ju förlorat ändå. Men det är ju mer, som du säger, det är inte guys. Det är inte guysiskt att förlora med 6-0. Det är inte guysiskt att inte jobba hela vägen och sådana saker. De gjorde ändå 6 eller 7 byten till matchen mot Halmstad för att man skulle vara fräscha på det här liksom, till den här matchen och sådana saker. Och ibland igen så kanske man övertänker att det blir bra och allt sånt här, men uppenbarligen så var det inte rätt och man hamnade helt fel. Och det var ju väldigt mycket besvikelse med Fager gjorde sa efteråt att det här är bara för dåligt, så det här ska inte vara vi och sådär. Jag vet också att inte bara svenska lag, även Europa, att folk har tränat hårt under den här perioden för att Europaspelet kommer och allt sånt. Men vi glömmer att det var 35 grader under perioden. Och jag är inte säker på att den här hårda träningen då tar och ger så mycket som man tänker normalt att det ska göra. Utan det kanske till och med har brutit lite i dem. För att de ser lite sega ut en del spelare. Det tyckte jag också, liksom att IFK Göteborg och även det här från Tallinn och sånt, att de såg mycket tröttare ut vid ett läge som det normalt inte borde vara. Men jag tror liksom att vi har underskattat värmen en hel del. Alltså, det gör det lite klurigt för guys som liksom bygger på energi, bra pressspel, bra löpkapacitet, vinna dueller och sådana saker. Nu har man förlorat mot AIK på egentligen deras eget sätt, att de liksom varit sönderfysade egentligen. Och gör en väldigt fin match, ska jag säga, mot Nordsjälland i första halvlek och borde ju 2 mål då. Och sen vart de lite sämre i andra, att Nordsjälland kom lite bättre till. Men det blev ändå 1-0, så det är en bra prestation. Och sen så var det då Halmstad som jag lite varnade för, trodde kanske, jag sa mycket innan att det skulle bli 1-1. Men det var inte på det sättet som jag trodde att det skulle bli. Jag trodde att det skulle se lite så här avslaget ut och att man har liksom fokuseringen på Europa. Men så var det inte, de gjorde en ganska bra match och borde ha vunnit den med. Men det här på något sätt, jag vet inte om det blev för stort för dem. Du vet, det var mycket geiser som var där och det var mycket familj och det var mycket att man ska stanna kvar. Och det, alltså du vet, vi får inte underskatta det här liksom, att geiser resa från division 1 till det här, det har gått så fort så det är väl ingen som fattar någonting egentligen. Jag sitter ju fortfarande och undrar när det dyker upp en sån här, nej, guys, jag spelar med någon med 4 varningar eller de har inte betalat elräkningen eller Della guys liksom. Men det händer ju inte. De sätter ju inte en fot fel alltså. Men någon gång så kommer ju liksom så på något sätt sanningen i fatt också. Och ärligt talat så, vi får inte glömma att Kevin Holmén försvann, att Gustav Lundgren försvann. Alltså det är mycket kvalitet liksom som har försvunnit i det här. Så att de är återigen ett stabilt lag, det får man vara jättenöjd med. Men Europaspelet, där var de inte framme helt enkelt. Och tråkigt att det blir 6-0.
Ja, sen så här, alltså absolut, det guys har gjort och tagit sig hit är ju bara att lyfta på hatten för. Samtidigt på något sätt så blir det ju ändå, även om effekten av 2-0 eller 6-0 är samma sak, så är 6-0 resultat som ändå får en att höja på ögonbrynen. Det är mot danskt motstånd. Absolut att vi såg ett MFF som åkte på plumpen i Danmark mot FCK förra året på ett liknande totalt överkört sätt. Men det är Nordsjälland man möter, absolut ett bra Nordsjälland, men det här är ju en jättesmäll och extremt tråkigt att Gais Europa sommar slutar på det här viset.
Ja, alltså så här också. Man ska ju ha en hel del. Alltså de drar Nordsjälland. Man får ju liksom... Det är ju blåvitt drar Tallinn. Alltså det fattar leva. Alltså där ska man ju ha en del flyt också. Sen tror jag att det här kan bli en... Det blir ju, vi pratar mycket om erfarenhet. Så är jättebra för alla spelarna inblandade fått vara med. Okej, okay. Så här kan det bli om man inte... Om man missar passningen som Milovanovic. Då blir vi straffade här. Hemma mot Halmstad blir du inte det på samma sätt. Utan då vet de till nästa gång, okay, vi måste jobba med det här. Vi måste bli mycket noggrannare i det här. Liksom, för att det är någonting annat när man väl ska ut. Så att... viktiga erfarenheter och de får ta till sig. Det är tråkigt att det slutar på det här sättet. Men är det någonstans man ska åka på en riktig näsbränna, så tycker jag väl ändå att det är Europa, med tanke på att det är svårt där ute. Nu kommer de antagligen, tror jag, med tanke på hur de har sett ut där under flera år, studsa tillbaka rätt så snabbt i Allsvenskan och revanschera sig. Och då tror jag att det är många lag som får se upp.
De är framförallt lediga helgen ju. De slog ju Hammarby i den här omgången, om man säger. Fast den spelades ju för länge sedan. Det tror jag är ganska skönt. Även om man har det här snacket ibland att man vill ha en match så fort som möjligt så man får köra vidare. Så tror jag att guys vinner på att lugna ner sig lite. Reflektera. Börja bestämma sig så här att så här, det här är inte guys. Så här jobbar vi guys. Vi kommer vara tvungna att göra de här sakerna och så kör man på det. Det jag skulle vilja veta och som jag inte riktigt vet nu. De här supporterna har ju... De nya supporterna så att säga, de har ju inte varit med i en motgång, känns det som. När 2012 när de åkte ut, och de åkte ut hemma i Örebro, de hade åkt ut innan det, men då körde de i ramsan "Let's pretend we score a goal" och så jublar de som fan. Och så gjorde de det 5 gånger, för de låg under med 4-0 som att det var att de hade vunnit med 5-4 och körde segernivåer efteråt. Så här. Då tänkte jag, om de hade gjort det igår, fått gjort den 7 gånger, den är rätt tung alltså.
Åh, den är så sad. Ja, otroligt. Ja, nej, men en viktig läropeng för dem såklart. Sen att jag ser ju folk som går ut och säger det är pinsamt och så här, återigen tillbaka till... De möter ett Nordsjälland som är bättre i grunden. De har mycket mer erfarenhet. De är ett bra fotbollslag. Och när de får liksom stäm på grejerna, då kan det bli den här typen av resultat. Jag har varit med om det själv som jag nämnde innan där, när vi åkte upp och förlorat i Norge. Och så vet man ändå på hemmaplan, vi kommer städa av dem här rätt så enkelt. För det kände man i första matchen att ah, men slår vi bara på lite så är det över rätt så snabbt.
Alltså det enda man tänkte i supporterväg var den Nordsjälland banderollen som dök upp i början av matchen när det stod "vi kan köpa hela guy som vi vill" på danska.
det värsta är att de har rätt.
Ja, men räcker det inte att de har köpt, vad heter de, inte Beyond Limit, men det här
Right to Dream.
Ja, det räcker väl om man vill köpa guys också.
Jag vet inte om det ingår i deras långsiktiga plan att köpa guys.
Ja, men det var ju när jag och Anna kom och skulle liksom börja den där matchen, så var ju en mittback, nej, han var ju på väg till Lazio liksom. Ni hör ju själva. Alltså vi pratar ju om något helt annat liksom. Så är det ju.
Åberg på väg till, eller Ågren på väg till AIK.
Alltså, så här, det måste vara konstigt att hålla på en sån klubb, bara veta att nu allt vi gör är bara för att sälja vidare de här spelarna liksom. Ja.
Jag var ju osans med hela Danmark där när jag sa liksom att det är ingen i Danmark som bryr sig ett skit om ligan. De ska ju bara sälja spelare hela tiden. Det är ingen som, det går ju inte att liksom, du hinner ju aldrig få någon känsla för en spelare förrän han ska bort. Och så sitter alla och applåderar och tycker det är skitbra liksom. Och så blir det Köpenhamn, Brumby eller Midtjylland som vinner. Alla andra skit i det liksom. Alltså jag fattar inte hur man orkar liksom. Men det är deras grej, de får köra. Det är inte speciellt mycket folk på matcherna heller. Så att det är inte så att jag blir livrädd om några danskar skulle vara griniga på mig, om jag säger så.
Har inte vi lite det här problemet i Sverige också? Det här generellt, om man ska, så fort någon gör det bra så börjar man prata om hur många miljoner som ska in för spelaren istället. Kan jag känna ibland.
Nej, du har helt rätt. Det är ju de här KPI:erna som jag också är kritisk till att,
de älskar du.
Man kan tappa, jag har inga problem med det. Alltså man kan jobba efter ett system till att komma till ett visst läge. Därifrån måste det börja bli liksom människor och känsla och inte massa datasnack och komma fram till dig och säga Pontus, idag var du 11,2. Jaha, typ. Och sen så går man. Vad fan spelar det för roll liksom? Eller då kan du 6 rörser för lite mot vad du brukar. Men fan, vi ledde ju med 3-0, jag stängde ner min kant och så. Alltså ibland blir det ju bara snurrigt liksom. Men att de som håller på med det här tycker såklart att det är jätteviktigt. Och då får de göra det. Men det kommer till en viss gräns som allt. Allt, det är inget som täcker allt, utan man kan ta hjälp av både och.
Ja, verkligen.
Apropå det här med hur man sköter en fotbollsklubb, hörde du vad Wernbloom sa igår i studion? Axel?
Nej, jag fick ingen lyssning.
Rätta mig om jag har fel, Pontus, om det här är fel.
Ja, jag kan citera mig själv. Mygga av gubbjäveln nu när han skulle ha in Thomasen till sidlinjen till Blåvitt, för då slutar jag titta på skiten.
Jag försöker hjälpa er.
Du vet att jag uppskattar egentligen nästan allt du säger, men det där, det fick igång mig på riktigt. Jag hade på riktigt inte kollat på Blåvitt ifall han hade stått vid sidlinjen så mycket, kan
jag
säga.
Jag är lite besviken att jag inte fick det sms. Jag brukar ju få de här förlåt sms, men jag hade ju velat haft ett argt sms, men jag fick ingenting. Så då, nej, tänkte jag, han kanske håller med mig ändå.
Jag hugger dig i ryggen i direktsändning istället när du inte hör, när du sitter i någon jävla bunker och kommenterar.
Det här känns som att det blir viskleken lite, men citatet jag fick var att det var om Maxén blir ny tränare i Blåvitt så kommer jag aldrig mer kolla på Blåvitt.
Nej, det hade ju muntrat upp lite. Han har ju lite mer karaktär och är lite roligare att lyssna på än vad Thomas var i alla fall. Sen tror inte jag att Axén går och veva på stan heller som Thomas har gjort upp.
Man får ta det onda med det goda.
Allt har sina fördelar. Samtidigt som vi ser att Wernbloom har börjat vara i rörelse här, så kan vi väl snabbt bara riva av också vad Mjällby sysslade med, för de rev av Lincoln Redims från Gibraltar och är vidare i Champions League-kvalet. Där kan vi prata om att de fick en roligare resa än vad Gais kanske fick, och de fick också ett väldigt mycket mer behagligt motstånd. 0-0 i returen borta. Det var inte en 90 minuter som man kommer få tillbaka.
Nej, fy fan! Jag satt och tittade på den. Vad i helvete var det? Så här gillar jag ju att man liksom, behöver man ens vara så bra? De städade av det där dubbelmöten. De visste att de kommer vinna. Jag uppskattar det. Så var det lite så här. De hade något läge. Tom Pettersson kunde med lite otur ha fått ett rött. Då hade det väl kanske blivit lite nervöst. Men nej, de städade av det på ett bra sätt. Och det, hade de inte gjort det så hade det ju varit liksom, då hade vi pratat om dem på samma sätt som vi pratade om Blåvitt efter första matchen.
Jo, men alltså Levadia är ett betydligt bättre lag än vad det här laget från Gibraltar. Det vill man ändå liksom bara slå fast här för protokollets skull. Att,
skulle det kunna bli 0-0 mellan dem som jag ser det?
Tror du det?
Ja.
Ja, det var ju för sig 0-0 mellan Lincoln och Mjällby här. Så att,
jag säger det.
Nej, det var verkligen en transportsträcka till tillställning som man satt där och skulle bevaka. Inte lika mycket skrik då från bås 10 borta på Rego, kan jag säga.
Nu ser jag Mattias Bjärsmy, jag är på Eskilskuppen här. Nu står han och håller liksom den här handen under hakan, tror jag. Och försöker tänka hur han ska lösa den här matchen. Jag vet inte vilka de möter, men det här är ju roligt.
Vad tränar de för något då?
Vad är de? De är F11, tror jag. Flickor födda 2011-2010.
Ska du också träna här?
Nej, fan, jag är bara tittar. Han jobbar, jag tror inte han jobbar så mycket pockets och sådär. Han är nog lite mer Jocke Björklund där bollen ska ner i kanalerna och så börjar vi med att springa.
Hur mycket KPI-er har de i FL, va?
Ja, jag tror inte Bjärs vet vad KPI är faktiskt.
Du ska få avnjuta Bjärsmyrs fotbollen där nu, men jag tänker innan jag släpper er helt den här stundande omgången, vad ser ni mest fram emot? Nu pratar vi allsvenskan då alltså.
Blåvitt Degerfors, fan vad jag ser fram emot den alltså. Det kommer bli en grym match alltså, för vinner Blåvitt den, då är det nästan cementerat de där tre lagarna det kommer att handla om. Vinner Degen, då är det fyra lag helt plötsligt och då kan det vara lite kämpigt.
Mm. Jag sa ju det här, Pyrrhus-segern de tog här nu i Estland då, 120 minuter i benen. Heinz Kruse avstängda. Visst, nu vann man, men Degerfors slickar nog sig runt munnen när Sam Larsson missade den där straffen. Det tror jag, för att den är klockan 2 på söndag. Det är inte mycket tid de får att...
60 timmar.
Ja, du vet, det kan vara riktigt jobbigt även om de nu bara har dubbelspelat i en omgång. Så att de är inte vana alls för det här. Så är det någonting som talar för Degerfors så är det väl just det. Sen apropå Degerfors, de behöver börja göra det Blåvitt gjorde och spela bollen framåt och ha folk som går i djupled. För de vill ju inte ens göra mål i känslan för dagen. De är ser rätt behagliga ut på mittplan och sådär när de trillar boll. Men det är ju inget hot framåt överhuvudtaget. Så det behöver de ju ändra fortast kvitt om de ska lyckas vinna en sån här match.
Jag tror ju att Blåvitt gör tidigt mål när de spelar den här fysiska. Sen kommer de bli trötta och falla tillbaka. Så kommer Degerfors spela. Och sen så blir det ingenting och så är det 1-0. Och så kommer Degerfors säga att de spelar jättebra och fick inte in bollen bara. Och Blåvitt skiter dit och tar 3 poäng och drar.
Nej, det blir intressant att se. BP Malmö tittar jag lite in här i schemat som jag tror kommer intressant att se. Och MFF ska stå tillbaka nu när Hellstrups smekmånad lite är över där efter förlusten senast mot ett BP som jag också är svårslagna på Grimsta.
Jag har också faktiskt, jag ska göra Djurgården VSK. Vi glömmer bort lite att det där är toppmatch helt plötsligt, för att man tänker just lite på det. VSK, man ligger femman då liksom, så att den ser jag också fram emot. Jag förväntar mig väldigt mycket Västerås-supportrar på kortsidan i Stockholm.
Men de har fått lite hår på bröstet, VSK. Fan, snacka om att göra en hel omvändning. Jag älskar ju striken, eller lägerfugget. Alltså att man har den. Ja, men du vet, det är så otroligt nyttigt att ha en stor anfall som får fast en boll. Alltså jag tycker han är helt fantastisk. Vi pratar om alla målen han gör, men sättet han bidrar. Han går också i djupet emellanåt. Det sitter helt naturligt ut med de där långa benen. Men nej, han är en sån spelare som alla svenska lag skulle ha.
Det gick ju lite rykten om att Malmö eventuellt skulle köpa han.
Förstår jag. Alltså ha en sån uppspelspunkt som ändå är liksom bra i spelet, men också liksom där skicka bort den här stackars Laglund och Spackler, kasta honom som en vante där på 1-0-mål. Jag tycker att det är så jävla gött med den typen av anfallare som har den fysiken. För att det finns inte så många som har det, och jag tycker väl världsfotbollen går väl mot det också, att man vill ha stora starka anfallare igen, de här små kvicka, djupledsgående, men lite Bergmark Wiberg är på väg ut.
Kommer ni ihåg när vi hade Kim Olsen i ÖSK? Han var så jävla skön. Stor som ett jävla hus. Så sa han till mig, blanda inte in mig i spelet. Alltså, jag är helt värdelös. Liksom. Se till att vi kommer in i boxen bara. Där löser jag allting. Men blanda inte in mig i spelet. Liksom.
Jag kommer ihåg, vad heter han? Paul och Yoga kommer jag ihåg.
Ja. Vi hade några kenianer här som var helt utkallade.
Fan, vilka jävla legender.
Stor target är någonting som aldrig går ur tiden. Det kan vi ändå slå fast. Nej. I alla fall. Det kommer alltid funka att ha en lång, tung forward på topp. Vi får se hur länge VSK får behålla Ladefoget. Men det hoppas de nog får göra ett tag till. Jag får inte behålla er ett tag till, för nu ska Värmblom kolla på Bjärsmyrs fotboll och Axén.
Hade du kommit i tid så hade vi varit klara nu, men skitsamma.
Ja, jag får be så hemskt mycket om ursäkt och framförallt kanske till er lyssnare för det här, höll jag på att säga. Nej, det behöver vi inte göra. Nästa vecka då är det mer Europa-fotboll också. Det kan vi också passa på att flagga för. Mjällby mot Slovan Bratislava på tisdag, och sen så har vi ju Conference League kval med både Hammarby och IFK Göteborg också. Fullt upp här nu. Nu tar vi helg och säger stort tack för visat intresse.
Tjena!
Ha det bra!